This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Good morning, Sweden. Hur är det att växa upp i en liten småstad på landet och flytta till New York, The Big Apple? Hur tar man den perfekta bilden på Henrik Lundqvist? Och är det ovala rummet verkligen ovalt? Du lyssnar på podden från Las Vegas där vi pratar om spännande saker från USA och om Sverige från ett utlandsperspektiv. Häng med! Hej på er och välkomna till Good Morning Sweden. Sören heter jag och det här är min historia om vad jag har hittat på under de här 13 åren som jag har bott i Sin City, Las Vegas, USA. Jag har tänkt att jag ska dela med mig om mina historier från Las Vegas och ni kommer få höra allt från maffia till bröllop till gambling till poker och nattklubbar och ja, gud vet allt. Det här är fortsättningen på första avsnittet där jag berättade varför jag hamnade här. Så idag tänkte jag berätta vad som fick mig komma tillbaka. Sen tänkte jag att jag ska ringa upp Pontus Höök, en kille som bor i New York. Han är fotograf och vi växte faktiskt upp på samma lilla lantortsplats. En liten småstad i Västergötland, Sverige. Jag och Ryan och hans blivande fru, vi åkte upp till Mammoth Mountain och åkte skidor. Vi hade väldigt, väldigt kul. Och en kväll på afterskin så satt vi där och snackade. Och Ryan frågade lite vad jag jobbar med i Sverige och så vidare. Jag berättade om min säljutbildning jag hade på Canon. Och han blev väldigt imponerad när han hörde om vilken säljteknik vi hade. Och han berättade att han höll på med någonting som heter timeshare. De tjänade enorma pengar. Mellan 15 och 20 000 dollar per månad var standardlön. Och han tyckte, kom över och jobba för oss. Jag fixar ett jobb för dig. Jag tyckte det låter ju intressant liksom, men man tog det lite med en klackspark liksom. Vi hade väldigt trevligt där uppe i Mammoth Mountain. Kom tillbaka till Las Vegas och spenderade ytterligare en vecka i den här galna stad. När jag åkte hem så kände jag att nej, det här vill jag komma tillbaka till. Det här var riktigt, riktigt roligt. Så det tog inte så lång tid innan jag bestämde mig för att komma tillbaka. Det här var ju nyår och redan i maj, 5 månader senare, så var jag tillbaka i Las Vegas. Det var riktigt, riktigt roligt och en kul grej från den resan var, Ryan frågade mig en kväll, hej, har du lust att åka till San Diego över helgen? Och jag tyckte att ja, skitkul. Det var ju kul att se lite California liksom. Ja, jag och min polare Jesse, sa han, vi ska dra dit. Så det gör vi. Ta med dig ditt pass, sa han, för att det är väldigt nära till gränsen till Mexiko, så vi kanske drar över dit också. Jag tyckte det lät skitkul. Helgen kom och Ryan hade varit och hyrt en stor Lincoln Navigator. Alltså det är en typ 11-manna bil. Nej, men 7 säten bak och ja, riktigt elegant. Jag satt fram, Ryan körde och det är ungefär 5 timmars resa ner till San Diego och efter en timme ungefär så börjar Jesse röka marijuana i baksätet. Det var ju lite kul, jag hade inte i mitt då 35-åriga liv sprungit på några droger alls. Jag har aldrig varit så här att nej, fy fan, aldrig testa droger. Men jag har sagt att ska jag prova någon gång så ska jag prova i gott sällskap som det heter. De frågade om jag vill prova och jag sa, kör, jag kan väl testa lite. Så jag tog ett väldigt lätt blås av den här lilla pipan. Nej, det där hjälper inte, sa de. Du ska dra in så mycket du kan i dina lungor och hålla det där så länge du kan. Och det gjorde jag. 3 gånger. Första gången jag tog marijuana blev alltså för mycket. Jag fick hallucinationer, jag blev, vad säger man, rädd, dödsrädd. Körde inte så nära bilarna på andra sidan vägen, tyckte jag. Det här var ju alltså en motorväg med bara bilar i en riktning, men det var helt sjukt. Det var ingen höjdare kan jag säga. Vi kom ner till San Diego och jag kan säga det att det tog mig 10 år innan jag testade marijuana igen efter den första gången. Så jag kan med gott samvete säga att marijuana är inte min grej. Hur som helst, vi kom ner till San Diego och hittade ett hotell väldigt nära gränsen till Mexico faktiskt. Körde runt lite i San Diego och kollade The Navy Fleet som ligger där. De har väldigt mycket hangarskepp och grejer. Och vi kollade på stadion som ligger där, fotbollsstadion. Och körde runt och besökte en liten pub och sådär. Det var skitkul, var nere på stranden och sådär. Men sen så drog vi till hotellet. Det visade sig att resan var inte ämnad att vara till San Diego utan det var... Vi skulle till Mexiko. Så, vi drog över gränsen och där var det full fart. Tijuana, det är känt för sina prostitutionsgator och droger. Och dit ville Ryan och Jesse. Jag blev ganska chockad över detta måste jag säga, men man hängde på. Det var prostitution och droger i varenda bar. Och... jag hade ju inte så kul den kvällen kan jag säga, men jag var ju i Mexiko i alla fall. Så mycket fick man vara med om på de där första resorna. Det visade sig också på den här andra gången jag kom till Vegas att Ryan, han hade en väldigt dålig sida. Han är en narcissist ute i fingerspetsarna. Funkar det inte som han vill så blir han sur och tvär och han visade sina true colors som det heter en kväll. Och jag blev lite tveksam till om jag verkligen ville åka dit igen och flytta dit för det hade jag faktiskt börjat prata om. Ryan hade lovat att han skulle fixa jobb till mig och hans företag skulle sponsra mig grönt kort och så vidare. När han visade sin rätta sida så blev jag lite sådär att vi får se. Jag behöver nog lite mer info först liksom. Hur som helst åkte jag till Sverige, hade lite nya jobb och så på gång. Men 2006 så bestämde jag mig, nej, nu drar vi till USA. Hade slutat på Canon och jag var väldigt sugen på att göra någonting nytt. Jag beställde en 5 veckors resa och åkte dit. Hade en kompis med mig ett tag faktiskt. Men det var bestämt att jag ska dit, jag ska ta min säljlicens och jag ska fixa mitt gröna kort. Självklart visade det sig att Ryans ord var inte så mycket att lita på. Företagen kunde inte sponsra mig med grönt kort och så vidare. Så att jag försökte på alla sätt och vis att komma på hur jag skulle fixa ett grönt kort så jag kunde flytta till Las Vegas och börja jobba. Nej, du måste gifta dig, sa de. Det funkar inte om inte du gifter dig. Men jag sa det att jag flyttar ju inte hit och gifter mig liksom. Jag har ju det bra i Sverige. Jag flyr ju inget land liksom. Så nej, det är inget för mig liksom. Så det blir inget mer där. Jag la ner det lite grann. Det var lite jobb på gång hemma och så som var intressant. Så Vegas fick ligga på is ett tag. 2 år senare, 2008, så hade mina vänner flyttat ut från Göteborg, de flesta, och skaffat barn och hus och så vidare. Och jag började känna mig lite ensam i Göteborg. Och dessutom den tjejen som jag ville ha, ville inte ha mig, det klassiska. Så jag tänkte att nej, det här får vara. Nu drar jag till USA och ger det en sista chans. Jag beställde en 2-månadersresa och hyrde in mig i ett hus hos min vän Jennifer som jag träffade första gången när jag var i Las Vegas. Jag åkte dit, provade allt igen med hur jag skulle göra för att få ett grönt kort och blev till och med erbjuden falsk identitet. $200 så hade jag fått ett falskt pass, falskt körkort och så vidare och ett nytt namn. Men det är inte jag. Folk som känner mig vet att det finns inte många som är mer ärlig än vad jag är och jag gillar inte brott och så vidare. Så nej, det vill jag inte göra. Och de tyckte, men då får du gifta dig då. Men jag ville ju inte göra det heller så att det var uppgivet faktiskt. Men så en kväll när vi satt där och hade barbecue, jag och Oscar, en kille som är från Spanien faktiskt. Ja, vi blev väldigt bra kompisar i många år där. Han tyckte att när man frågar Jennifer, hon är ju din bästa vän liksom. Skriv på papperna och så gifter du dig och så, du kan ju fråga i alla fall. Och jag tänkte, jag ska se vad hon säger. Så jag gick hem och jag frågade Jennifer en fredagkväll. Hon sa det att, du, jag har väntat på det här, sa hon. Jag visste att du skulle fråga. Men jag undrar varför du inte har gjort det förut liksom. Men jag kan inte svara på om jag kan gifta mig med dig eller inte. För jag vill ju hitta min man och gifta mig på riktigt. Och jag måste kolla med min advokat om det funkar först. Så ge mig en vecka, sa hon. Sen ska jag ge dig ett besked. Så 7 dagar, sen får du besked. Jaha, tyckte jag. Det var ju intressant. Den kvällen så gick jag ut med Ryan och Fabiana. Vi gick till ett ställe som heter Blue Martini. Och vi har kul. Jag vet inte var Ryan och Fabiana tog vägen och stod väl och bråkade någonstans. Men jag går till baren och ska köpa en drink. Och när jag kom fram till baren så står det 2 tjejer där. Och jag tyckte den ena var väldigt intressant. Så jag började prata lite med dem. Och helt plötsligt så går hon. Jaha, tänkte jag. Som vanligt. Då säger den andra. Du ska prata mer med henne. Hon är jättegod. Ja, men hon verkar inte så intresserad. Hon gick ju. Du, hon gick till toa. Så hon kommer tillbaka. Men hon tyckte du var jättegullig. Så prata med henne. Och nu har du ett par drinkar innanför västen. Så jag tänkte det. Nej, fan. Nu blir jag lite nervös. Så jag sa, jag ska vara ute och ta en cigarett på altanen. Så jag gick ut. På vägen ut så trängde jag mig förbi baren. Det var väldigt mycket folk där. Och det är en tjej som vände sig om framför mig. Om ni har sett tv-serien Vänner med Joey så vet ni vad jag menar. För att när den här tjejen vände sig om i baren så var min spontana uttryck bara, hey, how you doing? Den här tjejen började skratta och sa att, vadå, vem är du? Nej, jag ska ut och ta en cigarett, ska du hänga med, tyckte jag. Ja, visst. Hon hängde på. Jag fastnade där ute. Jag gick aldrig tillbaka till den första baren där den här väldigt trevliga tjejen väntade. Utan jag fastnade ute på altanen med Michelle, som hon hette. Nu ska jag berätta lite att Vegas är ju, som många vet, uppbyggt av maffian. På 40-50-talet så var det mycket maffiapengar som kom från New York, från Chicago och så vidare till Las Vegas och som finansierade de här kasinon vi har här. Självklart har du maffiabossen och du har hans närmaste män. Du hade hitmän som var ute och fixade när det inte blev som de ville. Och du hade något som heter moneyman som kom med pengar när det behövdes. När pengarna transporterades från New York och Chicago så var det en kille som kom med en resväska och han gick till ett kasino och satte sig ner vid en spelmaskin och så väntade han på sin signal. Och när han fick sin rätta signal så ställde han sig upp, gick ett varv runt maskinen, lämnade resväskan på stolen och när han kom tillbaka så låg det ett kuvert där med hans lilla andel. Det här är en historia som jag fick höra senare. Och jag ska återkomma till det. Den här tjejen, Michelle, som jag träffade. Vi hade väldigt, väldigt kul ihop. Och vi hade väl en liten fling, som man säger. Och hon frågade, ja, men ska du åka hem till Sverige nu då? Ja, sa jag. Det blir det väl. Jag har 3 veckor kvar här. Och jag har försökt allting jag kan för att flytta hit, liksom. Jag behöver ju inte flytta, jag har det bra hemma. Men jag har bra jobb här. Och skulle vara kul att prova, men jag ska ge upp. Jag har väl frågat min kompis Jennifer om hon vill gifta sig med mig på pappret. Så ja, men det blir nog inte med det. Så jag skrattar liksom. Och då sa min källa, ja, men jag gifter mig med henne då. Och jag bara tittar på henne. Va? Ja, kan väl jag göra, tyckte hon. Ja, vill du ha pengar, tyckte jag. För då fattar inte jag liksom. Vi hade känt varandra i 3 dagar. Nej, jag är en godhjärtad person, så det gör jag bara för jag är snäll. Det hann gå totalt 18 dagar sedan jag träffade Michelle. Men vi bestämde oss, okej, vi gifter oss då. Så jag åkte hem till Sverige, jag sålde allt jag hade. Min bil, hyrde ut min lägenhet, alla mina möbler, allting sålde jag. Och så drog jag till Las Vegas. Jag landade i Las Vegas den 22 juli och gifte mig med Michelle den 5 augusti 2008. Nu ska man säga det att först en månad efter jag hade gift mig så ringde jag hem till min mamma och sa det att mamma, sitter du ner? Ja, så vad har du hittat på nu? Ja, sitter du ner? Jajamän, sa mamma.
Ja,
jag har gift mig. Du är inte riktig, sa mamma. Hur som helst, det började inte bra med Michelle och hon visade också sin rätta sida. Men man höll väl ihop det. En kväll när jag är ute och äter med Michelle och hennes pappa så berättar hennes pappa vad han gjorde när han växte upp. Han var money man i maffian. Och nu efter, när jag fick reda på att jag var gift med en maffiadotter, så ringde jag min kompis och sa det här. Ja, sitter du ner? Ja, vadå då? Ja, Michels pappa är med i maffian. Så ja, jag har väl kopplingar till maffian i USA. Jag hade, kanske man ska säga, för att mitt äktenskap med Michelle höll inte mer än i 5 år. Men man lärde sig ett och annat, kan man säga. Det ska jag prata mer om framöver och jag ska också fortsätta att berätta galna historier från Las Vegas. Efter musiken så ska vi ta och ringa upp dagens gäst. Han är född och uppvuxen i Tranemo, Västergötland, och fann sitt intresse för fotografi redan på högstadiet. Han blev fotograf på Ulvsams tidning, lärde sig sitt yrke på Borås tidning och hamnade sen i The Big Apple, New York. Vi pratar med Pontus Hök. Good morning Sweden, Pontus.
God morgon, god morgon. Jag försökte imitera amerikansk dialekt där, men det gick inte så bra.
Det gjorde du bra.
Jag vet inte vad det blev.
Har du amerikansk dialekt, tycker du?
Nej, jag är ovanligt svensk för att ha bott här i snart 25 år alltså.
Okej.
Okay. Jag vet inte ens om det går att höras. Jag kanske lägger in något amerikanskt ord här och där, men jag umgås mycket med svenskar. Frugan är svensk och sådär. Pratar svenska hemma.
Jaha. Hur är det med engelskan då? Jag brukar prata med mina gäster om de har svårt med svenskan, men har du svårt med engelska?
När jag kom hit till USA så var jag otroligt dålig på det, men jag känner ibland att det har med dagsformen att göra. Ibland så kan det, så hittar man ett ord bara. Och ibland så känner jag att jag får tänka mycket. Det faller inte lika enkelt som svenskan. Så det är en lång period man har haft för att det inte var 100% på engelska.
Okej. Du är ju fotograf, så du kanske inte pratar lika mycket med de du möter på jobbet. För du jobbar ju med kameran, så att säga.
Ja, fast egentligen vad jag har lärt mig, det viktigaste är egentligen den biten, hur man connectar med dem och fotograferar mer än något annat. Så att, jo, det gör jag ju. Mm.
Du bor i New York. Det är en ganska stor kontrast från lilla Tranemo, där vi båda växte upp faktiskt. Hur känns det?
Ja, du, om någon hade sagt till mig när jag bodde i Tranemo att en dag så ska du flytta till New York och du ska bo där i mer än 25 år. Det fanns inte i min sinnesvärld alltså. Nej, jag skulle inte trott dem. Överhuvudtaget inte. Det är faktiskt väldigt olikt mig att ha flyttat hit. Det är liksom inte min personlighet. Eller var inte åtminstone. Mm. Jag var en liten bondpike från Tranemo. Som av olika tillfälligheter hamnade här i New York. Men det är jag ju glad för. Det har ju gjort mig till den jag är idag. Liksom. Mm. Det är en stor del av mig nu, New York.
Ja, jag är väldigt nyfiken på dig och din karriär och din livsstory så att säga. Hur, om vi går tillbaka då till högstadiet där. Så hittade du en kamera och började med fotografi. Hur kom det sig?
Det var mer att man hade möjlighet att välja på tema FA så kunde man välja fotografi. Och jag hade redan där fått upp ögonen för det lite. Så det gjorde jag det. Det jag tyckte var roligt då var ju att på lektionstid att man kunde gå ner till Tranemo centrum och ta bilder på vad man ville. Mm. Och sen gå till mörkrummet då och se det magiska med att se en bild liksom framkallas framför ögonen i framkallningsväskan. Det var något speciellt.
Tekniken har utvecklats lite sedan dess. Men du började alltså med att framställa dina fotografier själv?
Ja, men sen när det digitala kom så bytte jag till det och sen så kollade jag aldrig tillbaka. Utan det var det som gällde. För det, under en period att vara fotograf, då var det så mycket annat man behövde veta. Inte bara ta bilder liksom, utan man skulle lära sig att framkalla, man skulle lära sig hur man skannar det och man skulle ha råd med alla utrustningen. Och nu använder ju folk mobiltelefon,
ja,
väldigt lätt, så de kan posta på typ på några sekunder.
Är jobbet lite enklare idag med andra ord då?
Ja, om man ser till allt runt omkring så är det ju det. Men samtidigt, nu så kör man ju video med och ibland så vill man ha någon studio liksom med, så de packar på sig mer utrustning gör man ju. Ändå, i alla fall jämfört med när jag jobbar på Borås Tidning.
Mm.
För video, det vill de nästan alltid ha nu för tiden. Det är ju typ en tillväska bara med prylar som måste ta med sig. De vill ju ha inslag ibland eller bara, ibland rena ståuppor sådär, som journalister tar och pratar. Så det kommer mer och mer. Och i början var det ganska simpelt, men nu så vill de ha mer avancerade grejer. Mm. Inslag och sådär.
Vilket är roligast? Ta ett riktigt bra foto eller göra en riktigt bra videoklipp?
Grejen är att ofta får vi göra det samtidigt så att man kan liksom inte fokusera allt på en grej.
Okay.
Så ibland kan man känna att det blir varken hackat eller malet. Men var för sig så är det ju rätt kul att liksom sitta och redigera video och bara känna att det här blir bra. Du vet, man får rätt musik eller man redigerar något. Det bara känns bra. Liksom. Mm. Men det finns ju inget som går upp mot att ta en bild liksom, som sitter. Ja, jag tycker det är roligare att vara ute på fältet än att sitta och ta fram bilderna. Jag vet inte varför. Det är något som har hängt med mig länge nu.
Mm. Mm. Du började med fotografi då på fria aktiviteter i skolan. Gick du sen på speciell gymnasieutbildning för fotografi eller?
Nej, så som det föll sig då så behövde man ha bra, väldigt bra betyg för att komma in på de här skolorna. Och jag hade ett speciellt bra betyg. Jag valde till och med social linje för att kunna få bra betyg och sen söka vidare till att bli fotograf.
Okay.
Jag fick fortsatt inte bra betyg. Inspirationen låg inte där riktigt, eller motivationen. Så att jag började ju, när jag gick gymnasiet i Ulricehamn då, på Tingsholm, så gick jag upp där på Ulricehamns tidning. Det följde sig så att de hade en ungdomssida som de precis hade startat med. Så jag gjorde väl en 5-6 jobb där under den tiden som jag gick gymnasiet. Och med dem bilderna gick upp på Borås Tidning. Mamma hade fått ringa. Jag var för blyg liksom, och ringa och fråga om jag kunde komma upp.
Ärligt.
Ingen bra början. Liksom. Och kan min son komma här och visa bilder? Så kom dit och fick börja jobba på helgerna och kopiera bilder.
Mm. Så då fick du jobb på Borås Tidning när du var klar med högstadiet, eller med gymnasiet?
Springvikarie kan man säga. Jag hann ju med och jobba på Tranemo Tvätt och Gefa. Jag jobbade på lagret där och jobbade på Technos färgfabriken. Men jag var typ 17-18 där innan det blev liksom foto för hela slanten.
Okay. Kände du redan då att det är foto som du vill jobba med?
Oh ja, jag kände det något så otroligt tidigt. Alltså. Jag var 12-13, då visste jag det här ska jag jobba med.
Okay.
Det var ingen tvekan.
Ja. Jag har ett svagt minne av att jag såg dig springa över gatan i Tranemo med en kamera i högsta hugg. Det är mitt första minne av dig, tror jag. Och sen tror jag var med i mörkrummet någon gång på liknande. Eller om du hjälpte oss med något projekt. Jag var ju med i elevråd och grejer. Så att, det är mitt första minne. Men du visste redan då att du kommer bli fotograf. Men sen så när du började på Borås Tidning, då fick du lära dig yrket, berättar du. Kan du berätta om den tiden lite grann?
Alltså, jag pratar ju öronen av de här fotograferna där. Jag frågade om frågor hela tiden. Jag brann för det så mycket så jag kunde liksom inte. Det var bara foto i mitt huvud. Men jag tycker det var roligt att vara där. För när jag läste Borås Tidning så hade jag koll på vilka som jobbar där. Så det var rätt häftigt att träffa de personerna. Jag kunde räkna upp namnet på alla fotografer som jobbar där. Det var på den nivån liksom.
Mm.
Så var det med alla tidningar. Jag läste Expressen. Jag visste varenda fotograf. Så det var ju lite av mina idoler liksom. Men det var efter att jag har kopierat då så fick jag ibland komma ut på jobb så där och fotografera. Och det var en viss kick att se sina bilder i tidningen. Den finns där fortfarande kicken, men inte på samma sätt. Och bara läsa sitt namn under bilden så där.
Mm.
Och speciellt. Men sen så kände jag väl att jag ville gå vidare och jag var 3,5 år på Borås Tidning.
Mm.
Så jag sökte vikariat på Expressen, Stockholm.
Okej, okay. Kommer du ihåg några roliga jobb du hade på Borås Tidning? några roliga incidenter?
Nej, jag kan bara säga att det började så bra på Borås Tidning, för att jag tog tåget dit första dagen och skulle jobba, och åkte åt fel håll, hamnar i Värnamo. Då var inte så glad. Så jag kom dit för sent då. Och sen när jag skulle framkalla då, så hade de två framkallningstankar, så jag dubbelframkallade bilderna. Så det såg för jävligt ut. Men jag fick fortsätta av någon outgrundlig anledning. Jag fick lära ut systemet, kan man säga då.
Underbar start, med andra ord.
Ja.
Ja, jag hade ju ett journalistintresse själv när jag var tonåring. Jag var mest intresserad av sport och sportjournalistik. Hade du någon inriktning av fotografi, att du ville fotografera natur eller sport, eller vad var din grej?
Nej, egentligen inte. Jag var bara glad om jag fick komma ut och fota något. Ibland så kunde jag följa med fotografen ut på eget behov och ta bilder på fotboll eller på sporter. Och ibland så råkade jag få någon bättre bild än vad de fick, eller någon som passade storyn bättre. Så då kom min bild in. Det var inte så populärt bland fotograferna, kan jag tänka mig. Men det var ett sätt som jag liksom gjorde för att få in bilder i tidningen. Nu så fotar jag inte så mycket sport. Eller, det är mycket under bildbyrå och sådär. Men om jag fotar någon sport så är det ju hockey och New York Rangers och sådär. Men det har inte varit så mycket i och med pandemin. Förhoppningsvis är man tillbaka och gör det snart igen.
Du har mött Henrik Lundqvist och gjort väldigt coola reportage med honom, har jag sett. Eller bildreportage då. Är det din favoritkille att fota?
Ja, jag har ju fotograferat han säkert 50 gånger. Jag har även fotat för honom och hans hemsida. Och nej, men jag kan säga att en av anledningarna till att jag är en New Rangers-fan, det är tack vare Henrik Lundqvist.
Okej.
Okay. För att jag fotar mycket och är en bra kille liksom. Han bara lag på sina axlar där. Under några år så är det klart att jag fortfarande är New Rangers-fan, även om inte han är kvar. Men han är bra kille, och han är ju väldigt bildskön. Han gör så bra på bild sådär, så det finns egentligen inget att klaga på.
Kul. Du flyttade till Expressen. Flyttade du upp till Stockholm också?
Det gjorde jag. Jag hade sett framför mig att jag skulle vara ganska länge då, men det blev bara över sommaren som jag var där. Jag började bokstavligen skiten ur mig. Men så efter det så tänkte jag, vad ska jag göra nu? Så det blev en flytt till Göteborg efter det. Men då har man fått en smak på hur det var att jobba på en stor tidning och sådär. Kanske var lite för ung, lite för oerfaren för att kanske hantera det på bästa sätt. Kände mig lite utbränd efter det där. Men så jag flyttade tillbaka till Göteborg. Det är på västkusten och sådär, så man känner många. Och, så att jag hade kompisar sådär i Göteborg. Så jag började frilansa där. Men det var några förvirrade år. Jag visste inte vad jag ville.
Från Tranemo till Stockholm är ju en stor flytt bara det. Och sen tillbaka till Göteborg. Hur hamnade du i New York?
Jag vikarierade på Aftonbladet 96. Så att jag fick vikariat där när jag bodde i Göteborg. Så då flyttade jag upp till Stockholm igen. Och när jag jobbade där, så han som var deras fotograf i New York, han hade bestämt sig för att flytta hem. Och det verkar inte som någon visste hur de ville göra. Tidningen visste inte. Och ingen fotograf visste om de kunde åka över. Så det blev mer att jag flyttade över och gjorde mig tillgänglig. Och hoppades på det bästa. Det var just det steget som var lite olikt mig. Att göra det. För att det var liksom inte min personlighet. Men samtidigt var jag ganska blåögd. Så jag såg inte att jag kunde misslyckas.
När man pratar om USA och Sverige, så är just en av de stora problemen, det är ju att få grönt kort och kunna flytta till USA. Men det var jobbet som fixade det åt dig, förstår jag då?
Ja, journalistvisum som man får 5 år i taget.
Okej. Okay. Så flyttade du till New York. Det får du berätta om. Det är ju den stora kontrasten här. Hur var det att hamna i New York?
Det var ju som att hamna i en film. Alltså. När jag kom hit och man kände liksom den här ångan från dry cleaner. Och man såg alla taxibilar. Och det var först då jag fattade som att jag hade sett många filmer som var inspelade i New York. Jag hade liksom inte tänkt så mycket på det förut, var det var någonstans.
Okay.
Men det var ju först när man kom hit som man fattade att,
det såg det ser ut.
Det här var inspelat. Ja. Ja, men så att det var ju, allt var ju väldigt stort då, imponerande sådär. Jag var ju 25 år gammal då. Det tyckte jag var gammalt då, men kanske inte nu.
Hur bor man när man flyttar över så? De fixar en lägenhet till dig?
Oh nej, oh nej. Alltså, jag var ju frilansare och så jag hade fixat boende och jag var roommate med en kille. Det är enda gången jag har varit det. Det är inte riktigt min cup of tea. Men det var första 3 månaderna och sen så fixade jag boende i Midtown då. En studio. Det är, man får inte mycket för pengarna alltså. En studio är som i princip ett rum. Och det var alltid väldigt högljutt där och jag fattar inte. Jag kom på det när jag flyttade därifrån 5 år senare att jag hade inte sovit bra på 5 år. För de hade, det var polisstationer, det var brandstation, de hade ett stort garage där ofta tutades och höll på. Och jag hörde trafiken och du vet, att jag inte fick för mig att ta på mig öronproppar, det fattar jag inte ens idag.
Det är roligt att du nämner det med att bo nära en brandstation, för det gör jag själv. 200 meter utanför här och den kommer ju förbi ett par gånger om dagen. Och man har vant sig. Men ibland om jag går ut på balkongen eller så blir man ju ganska trött på att det är så högt ljud hela tiden och bo mitt i en korsning liksom. Och jag kan ju tänka mig då hur det är i New York. Det är ju ännu mer än vad det är här kan jag tänka mig. Så att,
Och då är jag ändå inte så liksom känslig för ljud. Jag var otroligt okänslig för ljud på den tiden alltså. Mm. Men nu när man blir äldre, man blir ju en gammal gubbe liksom. Nu är jag känslig för ljud.
Okej.
Okay. Det krävs inte mycket.
Är du äldre än mig?
Bra fråga. När fyller du?
April?
Nej, jag fyller september.
Ja, då är du ju ung. Då är du inte gammal än.
Och en konstig grej. Min tvillingsyra fyller på samma dag. Petra.
Det är ju
konstigt.
Det är ju alltså rätt konstigt faktiskt. Ja. Jag tänkte nämna det faktiskt, du har ju en tvillingssyster där och hon har ju också varit driftig. Det kom väl kanske från din mamma där, hon hade sin skönhetssalong och sen drev din syster Petra den. Och du drar iväg till New York. Är det en driftig familj, Hök-familjen?
Ja, men jag bara känner det där, att alla vi barn liksom, gör saker vi brinner för eller... Hon är otroligt energisk med det hon gör och jag är imponerad av hennes drive alltså. Och liksom, hennes business har gått spikrakt upp under senaste åren. Så det är kul att se.
Jag kan bara hålla med. Jag hade ju själv en butik som låg granne med hennes butik. Så vi hade ju lunchstängt och gick ut och käkade ihop och sådär. Hon var alltid driftig och glad och positiv. Och det är lite annorlunda att komma från en liten... ort som Tranemo och hamnar i USA, i New York. Och jag har Martin Linde här på en annan poddavsnitt. Så vi är ju 3 killar i samma ålder.
En annan Tranemobo.
Och det är en liten kontrast. Men New York, om du säljer in New York till en kille som mig som aldrig har varit i New York. Jag har övernattat en natt i Queens när jag väntar på ett flyg. Det är så mycket som jag vet om New York. Mm. Hur skulle du sälja in New York till mig? Varför ska jag åka dit?
Jag kan säga att du såg ju inte det bästa av New York där, kan jag säga, i Queens. Men i sig, det är ju bra på sitt sätt. Men alltså, bara att komma in här på Manhattan så känner man att det är speciellt människorna, energin och allt sånt där. Och vad jag brukar rekommendera många och vad många gör, det är att bara promenera omkring. Det är ju, man kan ju gå över hela Manhattan och beta grejer. Man hinner med mer grejer än man tror, bara på 1-2 dagar. Utan någon större planering egentligen.
Men vad gör man då? Är det bara en massa affärer? Vad ska man se?
Jag kan bara säga det. Nu i och med att vi har haft en pandemi så länge så har jag nästan i princip kopplat bort eller glömt av vad det är man gör. Men också, så jag är ju inte egentligen här så mycket som turist utan det är ju mitt liv här. Och det blir ju vardag här också. Mm. Så att jag försöker hålla mig från Times Square. Men det är ju väldigt populärt bland turister, det får mig lugnt säga. Och de får gärna komma hit igen, de har inte sett dem på länge nu.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag var uppe på One World Trade Center. Jag var ganska imponerad här med utsikten och allt runt omkring. Jag skulle nog säga att det är den bästa utsikten på Manhattan utav de olika ställen som finns.
Vilken var det? World Trade Center?
Där World Trade Center var förut.
Okay.
Det heter One World Trade Center nu, en skyddsgruppa. Men sen har vi ju Marcus Samuelsson som jag har lärt känna under åren. Jag har fotograferat han väldigt många gånger. Han är en mästerkock här. Och han äger bland annat restaurangen Red Rooster Harlem. Och bara att komma upp i Harlem där är ju väldigt speciellt. Och kanske går dit på en söndag och folk kommer från kyrkan. Så det är väldigt speciellt. Jag kan rekommendera. Maten är fantastisk.
Det måste upplevas med andra ord. Man kan inte riktigt sälja New York utan att man måste komma dit. Stämmer det?
Ja, jag har alltid varit dålig på att föreslå grejer också, måste jag säga. Det finns andra som bor i Sverige som har bättre koll än vad jag har. Men jag bor i Grand Chilish och det är ett fint område. Jag älskar det här området. Så man håller sig lite här liksom, och sina så här ställen som man går till, du vet, i grannskapet. Det blir så.
Ground Chilis, heter det så? vad heter det? Ground?
Greenwich Village.
Greenwich Village. Jag hörde inte vad du sa.
Jag trodde det var någon ny maträtt. Ground Beef Chili.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Du nämnde pandemin. New York var en av de städer som blev väldigt hårt drabbade när pandemin slog till. Hur var det att vara i New York när ni började stänga ner och folk började dö hejvilt? Kan du berätta?
Nej, det var ju otroligt olustigt faktiskt. Den där ovissheten var ju jobbigast. Av någon anledning så trodde jag att pandemin skulle ha tydligt avslut. Nu är det över. Nu kan vi börja gå ut som vanligt igen. Men så var det inte. Det bara höll på, håller fortfarande på. Så det är klart. Det tar ju på en. Samtidigt får man tänka att alla kände likadant egentligen. Man fick vara stark mentalt och försöka hålla igång och ändå ha sina rutiner. Typ jag tränade på taket och mediterade. Och sen så försökte jag också se till och, jag menar, det hände var 100 år här, eller åtminstone den senaste gången som sen här pandemi var. Så jag försökte filma lite filmsnuttar här och där så att man har kvar framtiden. Mm. Att så här var det. Och sen så försökte jag pusha mig att gå ut själv och ta bilder och sådär.
Mm. Jag tänkte precis fråga dig, hur påverkade ditt jobb av detta?
Jag hade ju turen att jag sysslar med den typen av fotografering som skulle ut och liksom ta bilder på det här. Med fotojournalism och liksom, eller något sånt som är in the news så att säga. Mm. Så att det finns ju andra typer av fotografer som har det mycket svårare. För de blir det liksom helt, det blir helt tomt i kalender för exempelvis en eventfotograf. Eller.
Ja, just det.
Men jag hade turen och jag var bara glad att ha någon inkomst också runt den tiden. Så. Men det var ju mycket, det var ju alla demonstrationer och så här också. Så då, allt hände på en gång. The perfect storm.
Pandemin har ju gjort så att vi får vara hemma mycket. Har du känt att du har kommit närmare till din familj? För du är ju en kille som reser mycket i jobbet. Nu har du varit hemma mycket. Stämmer det?
Ja, men det har ju varit uppsidan med det då. Att man får spendera mer tid med familjen. Och jag har varit imponerad av alla liksom, hur de har klarat av det här. Speciellt barnen. Man kan ju inte ta för givet att det ska vara lätt för dem. De har ju studerat hemifrån och sådär. Ja, nej, det har varit. Jag är imponerad över det vi har, Alicia. Jag menar, de är 9 och 14. Och det är ju den åldern. Det är liksom inte lätt.
Ja.
Och sen då gå igenom en pandemi. Då, så ja, jag är glad och jag är stolt över att de klarar av det så bra.
Mm, jättekul. Samtidigt så har du ju då fått åka runt på protester i USA. Och det har varit politiska val och så vidare. Så att du har fått fortsätta jobba som förr nästan. Kanske till och med mer.
Ja, det har gått i vågor. Vissa perioder så fick man verkligen ligga i och att man skulle få uppdrag. Men andra gånger så var man ute och reste typ en vecka. Och sådär. Så, I det stora hela så har det varit som ett vanligt år. Det var bara att reella inkomster sådär. Det var bara att man fick mycket annat på köpet. Det var ett ovanligt år.
Mm. Det kan man säga.
Det var det vanligt. Mm.
När vi pratar om pandemin så måste vi ju nämna lite om Sverige. Nu har de problem med pandemin hemma i Sverige. Hur tittar du på familj och vänner hemma? Känner du att Sverige har skött det bra?
Jag är kluven där, men för att just det här med vaccineringen så såg det ut som att Sverige var på efterkälke. Men nu lite med facit i hand så folk i min ålder blev vaccinerade en månad efter mig egentligen i Sverige. Så på ett sätt så har de ju catchat upp där. Men, men jag vet att i det stora hela så tycker väl folk att det har misslyckats hur de har hanterat det. Jag tycker det är så mycket upp och ner och fram och tillbaka hela tiden. Så jag har inte slutat fokusera på det så mycket. Jag är bara glad att min pappa som är 81 har fått vaccinerat sig. Och jag är också glad att de har fått igång det. Så att folk, jag tror det är 71 nu som får vaccinera sig. Som du och jag då. Så jag är bara glad för det. Att jag rullar på så.
Mm. Har du varit ute och ätit på restaurang nu då? När man kan gå ut igen?
Ja, det har jag. Men det är ändå inte riktigt samma. Känns det som. Det känns som en del kan inte vänta och komma ut och jag är tvärtom. Kanske jag är lite försiktig sådär. Men pandemin fick mig och jag tänkte så här att jag måste vara fokuserad, jag måste vara hälsosam, skärpt genom den här pandemin egentligen för att jag ska klara av det. Så att jag drack ingenting förra året och har fortsatt så. När jag går på restaurang, det var så förknippat för mig att ta några öl och sådär. Och nu när jag inte gör det så tycker jag inte det är riktigt lika roligt längre.
Ja.
Så jag har inte känt det där suget att jag måste gå på restaurang. Lite konstigt.
Inget ont om inte det har något gott med sig, säger man ju ibland.
Ja, precis. Kanske livet blir lite en smula tråkigare och inte dricka, men samtidigt så ja, allt annat blir bättre typ.
Ja. Nu ska man nämna här att jag sitter och tittar på ett Zoom-samtal med Pontus och han är mer vältränad än någonsin. Han har blivit en riktig biff. Måste jag säga. Det kanske är Henrik Lundqvist som har påverkat det lite där. Var tränad och hälsosam.
Ja, vi lyfter ihop. Jag lyfter han lätt. Nej, jag skojar. men som du ser så har jag positionerat armarna väldigt nära kameran. Så de ser väldigt stora ut. Det är mitt trick.
Det är ett fotografitrick vi kan ta lärdom av Pontus här. Det är bra. Ska tänka på det. Jag såg någon artikel i tidningen igår faktiskt om man ska ha t-shirts som är väldigt, väldigt tajt på armarna så ser biceps mycket större ut. Det var ju smart.
Mycket. Det låter ganska logiskt också.
Ja, jag vet inte om det finns så små t-shirts som passar på mig.
Du skulle ju börja att ha samma t-shirt från när du var 5 år gammal och sen bara växa in i den helt enkelt.
Och då börjar jag. Det har jag ju. Slänger inga kläder här.
Ja, lite stort åtagande.
Ja, underbart. Då ska vi fråga här lite. Jag är ju en hockeyfantast. Spelar hockey i 30 år. Och älskar hockey och NHL-hockey framför allt. Henrik Lundqvist fick ju hjärtproblem här när han gick till Washington. Har du någon insider-information här? Kommer han tillbaka, tror du, och spelar igen? Eller är det någonting som du inte får säga?
Jag tror att han vet det själv faktiskt ännu. För att man trodde ju ett tag att han skulle spela slut av säsongen här med Washington Capitals. Men han hade väl fått en liten, inte infektion, vad heter det? Inflammation. Så att efter operationen. Men jag skulle så mycket önska honom att vinna Stanley Cup. Alltså, ja. Han är värd det. Det var ju så nära 2014 där, när han gick till final. Nej, men det skulle vara helt fantastiskt för hans skull. Han har ju tagit SM, VM, OS. Jag tror det enda han saknar här. Så ingen skulle vara gladare om jag om han spelar i Capitals nästa säsong.
Nej, Rangers kommer han inte tillbaka till, tror du?
Nej, jag tror inte.
Jag vill gå tillbaka lite till den dagen du landade i New York där och började jobba som frilanser i New York då. Eller var det frilansfressen?
Ja, jag var frilansare. Men jag jobbade mycket åt Aftonbladet då, men jag var frilansare. det var det. Så att jag kunde jobba för vem som helst.
Så här landar du i en ny storstad som du, ja, du landar i en storstad som är helt i kontrast till där du växte upp och ska ut och göra uppdrag. Berätta, hur var det?
Ja, man kände sig lite ensam där i början, för man kände inte så många. Men jag gjorde det lite lätt för mig och hängde mycket med svenska. Så det var bara bra och dåligt. Jag menar, de stannade inte här för evigt. Man fick liksom hela tiden hitta nytt folk att hänga med.
Mm. Du är gift och har två barn, men du är gift med en svensk tjej. Träffar du henne i New York eller?
Ja, jag gjorde det. Jag flög hela vägen till New York för att träffa min fru. Kommer från Körn och vi träffades på, hör och häpna, midsommar.
Aha.
Så det var ju klyschigt.
Ja, härligt. Men sen började du åka ut i stora USA och göra jobb också. Var det spännande?
Ja, allt var ju så nytt liksom. Och komma till en ny stat så där hela tiden. Och det är liksom en liten tävling mellan journalister och fotografer här, hur många stater man har varit i.
Okej, okay. Hur många har du varit i?
49.
Ah, du har
en kvar.
Vilken är kvar?
Hawaii.
Där har jag varit.
Alltså?
Ja.
Rub it in.
Ja.
Nej, men ja, på något sätt ska man väl komma dit till slut. Så då kommer jag ställa mig och jubla bara för min egen skull. Men sen, det är många som har varit i alla 50, va? Så att den här tävlingen är lite över. Jag har ju kollegor som har lyckats göra det.
Okej. Okay.
Nej, men det var kul att komma ut i landet. Man märkte ju kontrasten mot New York. Det var ju väldigt olika.
Vilken stat tycker du är det roligaste att åka besöka?
Ja, man gillar ju Florida. För Florida är Florida. Med värmen och allt det där. Där har det varit väldigt mycket också. Sen är Kalifornien trevligt.
Vi är väldigt varmt i Vegas.
Ja, Vegas är bra. Men sen samtidigt. Jag har svårt att intala mig att den här illusionen är riktig. Jag ser det lite för vad det är. Mm. Men jag har kompisar sådär som sväljer det med hull och hår. Jag tror de älskar att vara i den lite, du vet, låtsasvärlden.
När du har rest runt då i USA under alla dessa år så har du haft många olika typer av uppdrag. Du har varit på politiska debatter, du har varit på protester, du har varit på naturkatastrofer, hurricanes och så vidare. Är det någon som sticker ut? Någon händelse?
Ja, det var ju speciellt var nere efter Katrina där, när man liksom såg döda människor längs med highwayen och sådär, eller flöt omkring i vattnet och folk var helt strandsatta. Och sen 9/11 har pratat om väldigt mycket, alltså. Jag kan inte stå den utan till, så det är nästan gå på autopilot. Och så har jag pratat om Rihanna väldigt mycket.
Och du har ju ett väldigt intressant jobb, men för dig är det ju vardag.
Ja. Nej, men när man täcker val, hur många val har jag täckt nu och nästan tappar räkningen. Speciellt att stå liksom en meter från Obama och ta bilder när han skakar hand med folk och sådär. Man känner att man är inne i något historiskt. Att man är där. Det är en speciell känsla. Folk som man bara ser på tv eller på bilder. Annars där står jag och tar just de bilderna. Det är speciellt.
Känner du någon gång att du vill stå framför kameran och prata med intervjuobjektet så att säga? Som journalist gör?
Nej, jag har aldrig direkt känt mig så bekväm framför kameran. Jag tycker aldrig jag blir direkt bra på bild heller. Så det är väl en anledning till att jag är bakom kameran. Så jag kan ju ha förståelse när jag fotograferar folk. Att de kan känna likadant som jag gör. Så man får ju bara liksom se till att putta med is. Så att de känner att de kan lita på mig också. Och liksom, att vi är två stycken som vill att det här ska bli bra.
Hur gör man det då?
Man får försöka hitta den här connection med dem. Man pratar med dem och man låter dem veta när man tycker att det blir bra. Man ger dem tydliga instruktioner. Alltså, ibland så kan man ju typ bara avsluta någon gång med att göra något helt annorlunda. Istället för en vanlig strikt bild så kan man fråga dem att göra något. Kan du sträcka fram handen mot kameran? Eller, man vet inte om det blir bra, men det kan bli väldigt bra. Så man får liksom testa lite grejer som. Men den där kommunikationen är väldigt viktig.
Du berättar att du har tagit mycket bilder på Henke Lundqvist här. Får du gå på Madison Square Garden och se hockey gratis också då? Det är ju ganska coolt tycker jag.
Ja, man är det. Man kan ju inte liksom sitta där och fota och ställa sig och hurra när de gör mål. Alltså. Det är ju en riktig no-no. Alltså.
Okay.
Men man får ju akkreditering och så fotograferar man ju. Men ibland så kan man märka på pressläktaren att det är en del som inte har några skrupler. Man undrar varför de är där. För om de står och jublar så är det någon våld, tänker man. Hur hamnar de här? Är de verkligen liksom journalister eller fotografer? Det är ju som en big no-no i våra styrkor. Man gör det inte bara.
Okay.
Ungefär som man ska komma med en New York Rangers jersey liksom, och sitta på pressläktaren. Det gör man inte.
Okej, det tror jag är någonting som folk inte riktigt vet om, det du just berättar. Det är väldigt intressant. Är det mer, har du några mer myter så om fotografi eller fotografyrket?
Folk tror ju säkert att det är väldigt glamoröst hela tiden. Men det är ju väldigt mycket hårt jobb bakom kulisserna. Mycket bilkörande ibland. Mycket stress. Så det är egentligen bara en liten del av allt det man gör som folk ser till slut. Jag lever ju också ett vanligt liv här egentligen, även om det kanske inte alltid ser ut så.
När vi pratar om då när du landade här och började jobba, vad var den största kontrasten mellan att komma från landet i Sverige till en storstad?
Allt. Att ingen förstod min kimbo när jag kom in.
Det kan man nästan förstå.
det är inte svenskan heller. Nej, men jag hade lite svårt med språket. Jag var inte bra på engelska. Så att, men det var ju, om man nu bor här och sådär, så då måste ju onekligen bli bättre. Men i början så kämpade jag rätt mycket med det. Kände mig rätt obekväm att ha konversation med folk. Och jag hade inte så stort förtroende i min engelska kunskap.
Nej.
Men utöver det, du vet, staden som aldrig sover. Jag menar, du kan bara prova att säga det om Tranemo, så förstår du. Att det är en sömnig liten småstad, Tranemo. Här liksom, i princip dygnet runt. Jag menar, man kan få mat i princip när som helst som man beställer till dörren. Och sen också, jag menar, i det området vi bor är ganska många kändisar som bor här. Vid något tillfälle mötte jag Julianne Moore precis utanför vår byggnad, och Yoko Ono också gått förbi här när frugan har varit ute, och ett kvarter därifrån så var John Bon Jovi, han gjorde tummen upp till vår dotter när hon sjöng en låt.
Okay.
Och det där hände ju inte i Tranemo direkt. När jag kollade på Louis C.K., han hade någon serie på Netflix, och helt plötsligt så går han förbi vår byggnad bara och går in i byggnaden bredvid.
Okay.
Det är så här. Det är lite kul, men ja, det händer aldrig. Ja.
Blir man starstruck som fotograf, eller blir man mätt på kändisar?
Ja, det är väl en viss mättnad. Det måste vara något väldigt, väldigt, väldigt speciellt om man ska bli starstruck. Men jag tycker inte det är så professionellt att visa det heller, om man skulle bli det. Utan man är ju där för att göra sitt jobb.
Mm. Vem är den häftigaste kändis du har mätt?
Vad heter han nu då? Han har verkligen star quality. Man märker det när man träffar honom. Bradley Cooper. Det var väl när jag träffade Bradley Cooper då. Som var speciellt, för man märker, och det tog jag en bild på, jag lät mig ta en bild på honom och mig. Men han har ju sån star quality. Man märker det. Man vet att vissa bara har det. Man förstår varför de har blivit så framgångsrika. De har någon typ av utstrålning.
Att stå en meter ifrån Obama är ju ganska häftigt också.
Ja, det var det ju.
Världens mäktigaste man på den tiden.
Ja, det var speciellt. Väldigt speciellt. Vissa sådana minnen har satt sig.
Men det är ju också någonting som du säkert har märkt. Att de är ju människor också. Precis som du nämner Henrik Lundqvist då, som du umgås med och tränar ihop med. Att de är ju människor också.
Ja, man märker det. Speciellt om man får möjlighet att spendera lite längre tid med någon känd människa, så blir det ganska avdramatiserat efter ett tag.
Och så har du varit i ovala rummet?
Ja, där har det varit 4-5 gånger.
Okej. Okay. Vem var president då?
Första gången var det George Washington. Nej, men det var George W.
Han är gammal den här killen, Pontus.
George W. Bush tror jag det var. Och så det var en gång, och sen var det Obama några gånger och Trump också. Första gången jag var där, det gick så otroligt snabbt, och var mer fokuserad på liksom, vad ska stå och hur ska jag ta de här bilderna. Men sen eftersom jag har så många gånger, så har jag tagit mig tid att titta runt liksom, hur det ser ut. Och, ja, det ser ut som man har sett på tv, och det är faktiskt runt.
Ja, jag skulle precis fråga. Är det ovalt?
Ja, det är det. Så det är svårt att ställa sig i hörnet, även om man vill.
Ja, springa och ställa i hörnet kanske de säger. Så. Bra träning.
runt. Springa. Ja.
Trump är ju en hyfsad känd person på många sätt. Genom sin presidenttitel och sin udda personlighet. Hur var det att träffa honom?
Ja, i början så där. När han började och ran for president. Jag har aldrig kommit på hur man utsätter det på svenska. Men det var ingen direkt som tog jag på allvar. Så där. Han var ju lite av en... Det var ju en reality show liksom. Men jag har ju träffat han några gånger innan han började med det. Han släppte en bok som skulle släppas i Sverige. Så då var vi några svensk media som fick komma hit. Och vad jag märkte då var att han hade en av- och på-knapp med sitt dollargrin. Liksom. Så fort kamerorna var på då var det stort brett dollargrin. Men när de var av då var han en sur gubbe liksom.
Något som jag är nyfiken på också, Pontus, är nu har du en svensk fru, men hur går det för dig att behålla svenska traditioner om man bor i New York?
Jag försöker det i möjligaste mån. Alltså, påsk är ingen stor... Det är, liksom, det är en högtid som inte betyder någonting för mig. Nej, men jag, det går obemärkt förbi. Men midsommar är viktigt och jul och tycker det är viktigt att få rätt mat och så.
Hur många julklappar vill du ha?
Ja, i min ålder så får man väl knappt några.
Hur firar man midsommar i New York?
De har ju stort firande nere i Battery Park. Där det normalt sett är tusentals som firar. Och en majstång och allting. Men när jag kom hit, det var ju innan social media och allting. Då var det ju ganska normal storlek. Det var inte för, liksom, för crowded. Men sen så har det blivit nästan för mycket. Och så ska folk liksom... ta Instagram-bilder och så det blir typ som en happening istället än att liksom fira midsommar. Men nu då så var det ingenting förra året och jag tror inte det blir något nu igen då. Det skulle vara i så fall om drygt en månad.
Ja,
men det brukar vara några stycken som samlas vid Hudson River. Några svenska så bygger vi vår egen lilla majstång och så umgås bara.
Eller?
Nej, men på något sätt så har det blivit viktigt. Mycket svenska grejer har blivit viktigt, inte alla men många.
Saknar du Sverige?
Ja, ibland. Jag kan sakna eller gräma mig att jag missar lite det med att syskonbarn och så växte upp. Sen så blir ju föräldrar äldre och sådär. Nu lever inte mamma längre, men egentligen den biten som är livet egentligen. För många är det det. Och liksom se syskonbarn växa upp och bo i Sverige och så att de får träffa barnbarnen och sådär och föräldrarna. Den biten kan man ju, det kan jag tycka är lite jobbigt ibland. Mm. Så pappa är 81 nu så att bara det är en anledning att flytta hem snart innan jag blir för gammal.
Det är sant.
Så jag saknar Sverige ibland. Speciellt, jag var hemma i december nu och det var ganska bedrövligt faktiskt. Det mörknade så tidigt och då fick man inte vara ute så mycket heller. Och, eller man var inte det i och med pandemin. Men vi svenskar vill leva upp på somrarna, solen och sådär. Och, så det är något speciellt, den svenska sommaren. Jag har aldrig lärt mig att njuta av sommaren här i New York. Där det, då är det luftfuktigt och sådär. Så man känner sig fångig i stan. Liksom.
Vad är dina hobbies utanför jobbet? Mer än träning?
Ja, jag brukar alltid säga att mitt jobb är ju faktiskt min hobby. Det är någonting jag gillar att göra. Jag menar, många snackar om att åh, nu är det måndag igen. Jag känner inte så. Jag känner tvärtom. Jag är energized inför måndag. Ja, jag ser eller känner inget negativt om en måndag. Tvärtom. Men det är väl fördelen med att ha ett jobb som man gillar och inte ha direkta fasta arbetstider. Så.
Det är många hobbyfotografer numera i hela världen. För man kan ta så många bra kort med bara en liten telefon. Liksom. Vilket råd skulle du ge till de som verkligen vill förbättra sina foton? Har du några tips till gemene man? Hur ska man ta ett bättre foto?
Så här svar borde komma så rinnande vatten för mig. Verkligen. Men det gör inte. Jag är allergisk mot bakgrunder. Alltså. Om det är någon som sticker ut på något konstigt sätt. Eller huvudet på någon. Eller någonting. Jag kan till och med se alltså, fotografer som jobbar här ute. Som inte tänker på det. Så man ser en bild där någon sticker ut huvudet på någon. Eller, alltså, jag är allergisk mot sånt. Sen, och alltid ha kameran redo också. Om du fotograferar någon. Och så säger han. Eller så säger man. Ja, men nu fotograferar jag färdig. Man sänker inte kameran då. Då tar man några bilder till. Och då, ibland kan just den bilden sitta som en smäck.
För att de slappnar av lite framför kameran då.
Precis så. Och sen också, ibland kan man bara liksom skjuta en bild från höften. Man kanske inte ens hinner få med upp kameran. Men man bara, oj, nej, nej, nej. Och sen ibland så sitter det.
För de då som går steget längre än att vara en hobbyfotograf och de vill verkligen bli fotograf som yrke, vad har du för råd att ge dem som vill börja sin karriär?
Jag säger att att jobba hårt. Liksom, om man vill bli fotograf, då ger man sig inte förrän man har hamnat där. Man dedikerar sig till att så var det länge för mig. Jag ville det. Jag var beredd att göra vad som helst.
Du har ju faktiskt varit framgångsrik i årets bildtävlingar och så vidare. Har du vunnit något år?
Nej, jag har blivit tre gånger faktiskt. Och sen så har jag fått en pris för en sån här ljudbildspel här i USA. För några stycken, två stycken. Men jag har aldrig vunnit faktiskt. Men det kommer väl. Jag kommer aldrig tröttna på att bli nominerad i årets bild. Det tycker jag är nära.
Har du någon riktig favoritbild så som är den bilden? Den är min favorit.
Det är roligt egentligen. Jag har en favoritbild som egentligen inte, som inte jag har tagit själv. Utan det är en bild på mig och min äldsta dotter när hon bara var ett år gammal. När vi var och hälsade på min mormor Nelly på ålderdomshemmet i Göteborg. Då hon liksom sitter och gullar med Olivia. Och jag är också med i bilden där och ser jätteglad ut. Jag gillar den bilden mest för att hon levde inte så länge till efter det. Och det är bara fint att ha en sån bild. Så konstigt nog, det är min favoritbild.
Okej, okay. Det är lite annorlunda faktiskt att fråga en fotograf och så nämner han en annan bild än den han har tagit själv. Det är kul tycker jag. En bild jag kommer ihåg som du tog, det var på Henke Lundqvist framifrån med hockeymasken på. Man bara ser ögonen. Den verkligen fångar en moment i hockeyvärlden som man känner till när man spelar själv, men du har verkligen fått fram det här blicken från en målvakt liksom. Vet du vilken bild jag pratar om kanske?
Ja, det är absolut. Jag tog vi på hans restaurang.
Okej, okay, så det var inte ens på isen?
Nej.
Det var häftigt.
Utan jag ägnade en hel dag och tog bilder på honom. Och många bilder som hamnade på hans webbsida sen då. Men då hade han med sig sin hjälm där. Så det var några bilder vi tog. Den har han använt mycket. Jag tror han hade det på sitt Twitter. Kan inte ta den här hjälmbilden. Sen var den också omslag på Sportbladet faktiskt. För något tillfälle. Eller Sport.
Sportbibel. Sport.
Ja, Sportbibel var det.
Ja.
Så, nej men då kunde jag komma riktigt nära. Han ville ju att det skulle bli bra så att han gav mig tiden.
Mm.
Sådana är inte alla hockeyspelare kan jag säga.
Vad gör Pontus Hök om 5 år?
Bra fråga. Jag vet inte om jag kommer vara kvar här eller inte då. Jag vet inte. Jag kommer ihåg en intervju jag gjorde 2008 eller 2009. På Brostini, då tror jag att det är 4 till 5 år till i mig.
Mm.
Men det blev ju typ 12-13 år till. And still going strong.
Ja.
Så att man vet aldrig. Det är så livet får se.
Vad driver dig idag att fortsätta med fotografiyrket?
Det blir väl att man vill vara bäst. Att bara pusha på. Stånga huvudet i väggen och inte ge upp. Man kan alltid göra någonting lite mer för att bilden ska bli bättre eller reportaget. Så är det väl lite också. I och med att man blir äldre så känner man att man måste pusha på lite hårdare också. Så att man inte sätter sig till ro.
Mm.
Och jag är glad så länge jag känner det också. Men liksom det här excitement för mitt jobb och att jag fortfarande vill liksom kämpa och att det ska bli bra. Så där. Tappar jag det då vet jag inte. Så jag är bara glad att det fortfarande finns där.
Om du kunde gå tillbaka i tiden till en ung Pontus och ge dig själv ett råd inom fotografyrket då, vad skulle det rådet vara?
Ta tåget åt rätt håll, första jobbet på dagen. Nej, för säger jag nu, vad sa jag nu, första jobbet på dagen. Ta rätt tåg när du ska åka till jobbet första dagen. Så du hamnar i Värnamo, det är mitt råd.
Okej, Pontus. Riktigt intressant att höra om din fotografkarriär här. Har du några vänner hemma i Tranemo eller övriga Sverige som du vill skicka en hälsning till så får du passa på?
Jag kan skicka till min pappa. För övrigt så är han väldigt supportiv när jag började bli fotograf där. Och han har alltid varit my biggest fan och jag är glad att han nu har fått sin vaccinspruta och kan gå ut och träffa folk sådär. Så jag hälsar till min pappa Anders Hö, som bor i Trondheim.
Okej Pontus, jag ska släppa dig till din familj som börjar komma hem här och får önska dig en riktigt trevlig afton. Sköt om dig Pontus, ha det så bra.
Ja, tack så då, ha det gott. Jag hörs.
Vi får tacka Pontus Hög ifrån New York så mycket för att han ville ställa upp och berätta om sitt intressanta liv som fotograf i denna stora stad. Om du vill kan du gå in och kika på Facebook, vi finns på Instagram, vi finns på Twitter. Och du hittar oss också på goodmorningsweden.com. Där kommer du framöver kunna lägga kommentarer på varje avsnitt och se lite bilder från mina gäster. I nästa avsnitt så hade jag tänkt att berätta lite om hur det är att gifta sig i den här crazy city som heter Las Vegas. Tills dess, ha en riktigt skön dag. God morgon Sverige. Hej då.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.